Du lyssnar på Radio Independent Living. Finns det gudinnor som är funktionshindrade? Är ett program om teater och empowerment. Vi tittar in bakom kulisserna hos Frida-kursen i Stockholm och Momsteatern i Malmö. Teater har använts som ett verktyg för att skapa delaktighet för alla medborgare ända sedan vår demokratis födelse. I den antika stadsstaten Aten fungerade teatern som en mötesplats och pjäserna speglade alla grupper i samhället, lyfte fram fördomar och konflikter. I pjäserna såg publiken sig själva och sin vardag. Och efter föreställningarna diskuterade man vad man sett. Frida-kursen är en folkhögskolekurs för kvinnor med funktionshinder på Långholmens folkhögskola i Stockholm. Momsteatern är än så länge daglig sysselsättning, en åtgärd inom Malmös omsorgsverksamhet. Detta är en del av sanningen. En annan del är att det handlar om teater. Teater som skapar gruppidentitet och stolta individer. Teater som ett demokratiskt läromedel, både för samhället i stort och för var och en av oss.
Jag har aldrig kunnat tänka mig att jag skulle spela teater.
Lottie Philipsson har gjort en överraskande upptäckt. Och hon är förvånad över sig själv. Betydligt mindre förvånad, om än lika glad och stolt, är Annette Lundborg. Hon leder Frida-kursen på Långholmens folkhögskola. Kursen slutade med att Lottie och de andra kvinnorna satt upp en egen pjäs på Rosenlundsteatern på Söder i Stockholm.
Jo, men om man känner plötsligt att man lyckas med någonting som man aldrig har trott, så det kan ju få vem som helst att växa. Och har man kommit över en tröskel och sett att man har klarat det, så är man ju klart mer beredd att faktiskt pröva nästa steg och nästa och nästa. Så det är självuppskattning och självförtroende och tro på att jag är värd något.
Annette Lundborg är övertygad om att kultur kan förmedla självförtroende. Hon har erfarenhet av det. I flera år har hon varit en av kursledarna för den ettåriga Frida-kursen som organiseras gemensamt av Kvinnoforum och Forum Kvinnor och Handikapp. Deltagarna är kvinnor med funktionshinder mellan 25 och 72 år gamla. Och målet är att genom olika konstnärliga uttrycksformer erövra självförtroende.
Den rehabiliterar till en starkare självbild, till att hitta sin plats som kvinna. Att våga tro på att man kan någonting, att man är värd någonting. Att man har som funktionshindrad enormt mycket att ge icke-funktionshindrade kvinnor i fråga om att se på livet. Alltså att se hur ett liv faktiskt kan te sig när man inte med självklarhet slänger benen över sängkanten på morgonen. Men framförallt så ska den ge starka kvinnor, en starkare självförtroende.
Stämningen i det soliga klassrummet på Långholmens folkhögskola är uppsluppen och glad. Det är mötet efter teaterföreställningen som blev en stor succé. Annette Lundborg skickar en liten sykorg runt det långa bordet. Den som håller i korgen får tala om hur det känns. Alla är påtagligt nöjda, glada och överraskade. Inte minst över sig själv.
Det var enormt roligt. ibland lyckas jag på väldigt länge. Många här har faktiskt vuxit. Man har vuxit inom sig själv så att säga. Med att gå i kurserna båda terminen och så.
Det har skett så hemskt mycket med oss alla. Jag bara kommer ihåg någon sa i höstas att de bara skulle sitta i kassan och se söt ut. Och någon annan sa att de kanske skulle läsa en liten dikt, så dansade de istället.
Det har varit jättetrevliga dagar och vi har haft jättekul ihop och vi har varit jätteduktiga. Ja, verkligen bra. Imponerande. Man såg att alla blev tagna och verkligen grät på fredagen, de i publiken.
Kursens höjd och slutpunkt är en rad offentliga föreställningar på Teater 3 i Stockholm. Pjäsen är drygt en timme lång och framförs som skuggteater. Kursdeltagarna gestaltar egna upplevelser och scener ur sina liv. Texten har de arbetat fram under kursens gång.
Hav, lidande, glödande. Misshandlat. Moder. Jordens rum. Tårar. Insyn. Speglar. Talande. Fantasi. Ögats rum.
Lotti sammanfattar sin egen roll i pjäsen.
Elak och lämnade Gella.
I pjäsen lämnar Lottis rollfigur Gella Åström. Nu sitter hon här framför oss tillsammans med sin personliga assistent. Gella pratar med hjälp av en blisttavla. Hon pekar på kartan där det finns symboler och ord. Och hennes assistent översätter för oss vilken roll Gella spelade.
Säger vi med blissen. Glad backa. Ner.
Stora. Gudina.
Den stora gudina. Rum. Du gestaltade den stora gudinnans rum. Som var handen. Ett antal. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju. De sju olika rummen. Gudinnans sju olika rum gestaltade du.
Och hur kändes det att vara på scen?
Jag var rädd först. Jag var jätterädd. Obehagligt. Ville inte först. Absolut inte. Jag mådde ganska dåligt över det. Men sen så var det fantastiskt och underbart. Det var kul att vara i centrum. Eller? Ja.
När du säger att det var obehagligt innan, var det när ni började planera här med pjäsen? Eller även när du precis skulle gå upp på scenen?
Vadå? Här på skolan? När de föreslog, du ville inte göra någonting. Du ville inte vara på scenen överhuvudtaget. I vintras. Huvudet, se, öra, höra. Lyssna, att du inte hade något att säga. Det var ingen som var intresserad av vad du hade att säga. Du var väldigt skeptisk till att ha en så stor roll. Det ville du inte.
Även Lotti var skeptisk vid kursstarten. Hon minns hur Anette vid första mötet satt en klump lera i händerna på henne och gav uppdraget: gör en gudinna. Annette berättar senare på folkhögskolans mysiga uteservering att deltagarna framförallt i början av kursen ofta ville göra något men inte riktigt visste hur de skulle göra.
Först så handlar det om att det finns en väldigt rädsla och motstånd. Man tror inte att man kan. Och ingenting av det vi gör i skapandet handlar om att det ska vara snyggt och vackert, utan det ska finnas en lust. De allra första veckorna jobbar vi jättemycket med att lära känna material, att verkligen få pröva, hålla på med lera, måla, silkespapper, sånt där som man, dagisaktigt. Att testa alla de här olika sakerna, gips och enkel form, men att ändå få testa på material. Och redan då så är det många som tycker att, men gud, åh, vad härligt att få sitta så här. Åh, det här måste jag få göra mer och så. Att man, bara det är att upptäcka en lust för någonting. Sen är det nästa steg att jag och min kurskollega Katarina Lindberg, vi har ju hela tiden mål framför oss. Så att när man har kommit igång, då måste man också tänka på att gruppen ska komma ihop. Att ju mer trygg man blir med sina gruppdeltagare, desto mer vågar man pröva, desto mer vågar man misslyckas och desto mer vågar man öppna sig. Vi målar inte bara för målandets egen skull egentligen, utan det handlar hela tiden om att sen prata om vad är det du ser i den här målningen. Och från början så kan man ju hålla sig ganska konkret. Ja, jag ser det. Det ser somrigt ut och det är varmt och sådär. Men till slut så handlar det om att det kan vara så djupt som att den här målningen som jag har gjort är ett exempel på att min sexuella lust inte längre finns. Eller jag saknar en livspartner. Alltså man kommer ner genom att klimatet i gruppen blir bra och att man har använt sig av en skapande form, så blir det ofarligt och så leder processen framåt sen.
Framåt tills Frida-kursens deltagare i slutet av den andra terminen har tillräckligt med självförtroende för att sätta upp en egen pjäs.
Sexualiteten, åtrån och lusten kan under åratal ligga dolda och bortglömda i ensamhetens kammare. Men kärleken finns ändå där som en ursprunglig gåva i dig själv. Och med den kan du alltid finna vila i sensualitetens flöde.
Barbara Slånhammar är född i Warszawa. Hon kom till Sverige 1976 och känner att hon genom uppträdandet på Rosenlundsteatern kunde uttrycka en sida hos sig som annars kommer till korta.
Jag spelade ingen roll. Jag dansade sensuella dansen. Jag viftade med händerna och hade olika slöjor. Och så Volotis och dansade med mig. Jag satt i rullstolen och rörde på händerna. Och det var jättefint. Jag fick inte säga något ord, men ibland så sa jag faktiskt.
Vilken färg hade dina slöjor?
Olika färger. Den som dansade med mig, hon hade röd slöja. Och min slöja hade en annan färg. En lilla färg.
Vad symboliserar de här färgerna?
Köttets rum.
Vad skulle dansen uttrycka?
Den sensuella dansen.
Är du nöjd med din roll?
Ja, väldigt.
Sensualitet, kvinnlig sexualitet och livsfrågor är viktiga ämnen i kursen. Det återspeglas även i teaterföreställningen.
När publiken kommer dit så ska man ska möta liv, det är det det handlar om. Man ska se att faktiskt du och jag är inte så jävla olika bara för att jag sitter i rullstol eller jag har gjort det här. Utsatta kan alla känna sig. Sexualitet är inte säkert bara för man är frisk att man har det. som många funktionshindrade som inte har det kanske tror att alla friska kvinnor har det. Att man ser vi faktiskt lika här. Och man ska väcka publiken. Publiken ska gå med andan i halsen efteråt och känna fan vad starkt. Alltså, starka kvinnor.
Jag gjorde utsattheten. Det var med... Ja, det stod en av två de andra och var pratade över huvudet.
Och vad tyckte du om det?
Ja, jag kände igen mig. Det, man blev bemött precis så om man sitter i stol och har.
Pjäsen handlar om... alltså det, vi vill ju försöka få fram att det ska handla om var och en av kvinnorna i gruppen, deras liv. Men utan att behöva känna sig utlämnad eller ifrågasatt. Vi har oftast ett tema också som vi utgår ifrån som ligger utanför alltihop. Och det brukar jobba mycket med gudinnor, gudinnearketyper och historiska kvinnor. Att jämföra oss med hur kvinnorörelsen har växt fram. Och så att vi också får lite historiskt perspektiv och se hur är kvinnan idag och hur är... Hur är det att vara funktionshindrad idag mot förr? Och finns det gudinnor som är funktionshindrade? Och så alltså att vi har ett tema som en röd tråd. Och manuset vet inte vi alls från början hur det skulle vara eftersom vi inte vet vilka kvinnor som kommer till kursen. Och det är kvinnorna, deltagarna själva som ger oss som kursledare jättemycket material utan att de vet om det. Som vi sen sitter på vår kammare och försöker... spinna vidare på och sen kanske vi ger ut det tillbaka sen i någon annan form utan att det ska kännas utpekat. Så det är givande och tagande och sen så växer målet fram sakta men säkert. Dels beroende på vilka kvinnor det är, vilka förmågor de har, hur mycket de vågar ge av sig själva.
På scenen syns en siluett av en kvinna som kör bil. En krasch. Sen bilden av hur hon delas i två. Så gestaltas Lottis upplevelse av hennes bilolycka.
För jag har haft själv en bilolycka. Och sen är hjärtat när man har alla kedjorna bryter sig Lotti ur hjärtat. Och lite andra sådana grejer.
Var det självupplevt som du spelade?
Ja, en del var det. Eller ja, alla delarna av det egentligen.
Hur är det när man står på scen och gestaltar det som man själv har varit med om? Hur känns det?
Svårt. Jättesvårt. Det var nästan så att man... För vi pratade mycket om det, att man måste tänka att det är en roll. Just då när man är framme där, annars blir man för berörd, annars är det jättesvårt.
Lotti tycker händelserna har en koppling, men betonar också att det är viktigt att skilja mellan det riktiga livet och teaterrollen.
Jag tror man måste göra det. Så att själv det här med, som jag gör bilolyckan, det kommer inte jag ihåg, jag har ingen aning om det. Den är helt borta, så att den berör mig inte alls lika hårt.
Din röst berättar hur du mår, vem du är, vem du vill vara, trygg. Ängslig. Arg. Glad. Inställsam. Sorgsen.
Att bli berörd har förstås varit meningen med teaterpjäser sedan grekernas tid. Men i det här exemplet är inte publiken viktigast. Här är det kvinnorna i pjäsen som står i centrum. Det är deras erfarenhet, deras självkänsla och deras stolthet det gäller i första hand. Även hos Momsteatern i Malmö är de egna erfarenheterna som de funktionshindrade skådespelarna har en del i pjäserna. Men själva verksamheten är av en helt annan karaktär. Vi är på Danska vägen 4 och besöker Momsteaterns arbets- och repetitionslokaler. Omsorgspedagogen Karin Holmgren visar oss runt.
Denna delen här det kallas för ateljén, brukar vi säga. Det är här som man gör saker, alltså man kan sy och man kan måla lite och så.
Det är en riktigt stor verkstadshall kan man nästan
detta
säga.
Detta har varit en gammal kartongfabrik. Mm. Fick på 50-talet, det var ett kartongfabrik ända till vi flyttade hit. Den är ju rå, den här alltså lokalen.
Och det står hyllor med tyger och med penslar och askar och allt möjligt som man behöver i en ateljé. Och här finns det en massa kostymer.
Det är från Djungelboken. Vi tror att det fanns, i djungeln finns det björnar och vi tror även att det finns giraffer i djungeln. I våran djungel finns det det.
Det är en fantasidjungel, ja, det kan det finnas vad som helst.
I Momsteaterns uppsättning av barnföreställningen Djungelboken rullar en liten elefant runt i sin rullstol och tjatar på den stora elefanten. I riktiga livet heter hon Annette Jönsson. Vi träffas i dagcentrets mysiga röda rum med en gigantisk grön hörnsoffa och en mängd affischer från tidigare föreställningar på väggarna. Annette Jönsson berättar att hon är en av veteranerna på Momsteatern.
10-11 år. Du var med sin starta, ja.
Vad gjorde du då på scenen?
Ja, jag pratade lite sånt där.
Som kan du göra som du gör på scen?
Ja, det kan jag. Jag gjorde roller och sånt där. Och sjöng lite där bakom.
Kan du sjunga lite för mig?
Ja. Aj, aj, aj. Oh, aj, 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 aj.
Vad är det bästa med att spela teater?
Ja, är det roligt? Jag vet inte varför, men det är trevligt bara.
Tycker du om att uppträda?
Ja då. Är det roligt att sjunga?
Har du någon favoritsång?
Nej, inte så.
Annettes kollega, Claes Malmberg, berättar hur arbetet ser ut.
Alltså det är ju olika perioder. Om vi nu tar under en repetitionstid så börjar vi då 8:30 på morgonen. Börjar med fika. Klockan 9 kommer refusören och då ska alla vara inne i stora salen. Och sen börjar vi då repetera. Och vi gör ju allt tillsammans. Regissören har oftast en idé och sen fyller vi på. Och så får alla testa alla roller. För att regissören ska se om vad vi passar för. Och det är så våra roller föds. Vi har ju inte manus utan det är regissören som matar oss med texter från sitt huvud.
Vad gör ni på eftermiddagen här? Ni äter lunch när ni
vi
har
äter
repat?
Lunch, ja. Och sen då är det, om det då är en repetitionstid så är det återigen repetition. Och i början så är det så att det är alla dagar utom tisdagar. Eftersom vi har två stycken här som har sjukgymnastik. Fast de får inte sjukgymnastik på de dagarna utan men alltså... De får ta sjukgymnastik när de kan få den. Men det är det som hemmadagen är till för. Och till tandläkarbesök och sådana grejer. Men ungefär en månad innan premiären tror jag det är, så tas den bort. Och då jobbar man måndag till fredag.
Momsteatern har stor bredd. Man sätter upp allt från barnföreställningar som Djungelboken och Leksaksfångarna till vuxenföreställningar som När vi får främmande. Karin Holmgren förklarar.
Det är inte så att vi brukar göra barnföreställningar. Vi har bara gjort 2 stycken under alla år. Men vi gjorde en väldigt stor förra året som var en stor musical. Och det krävdes både mycket ork och tid och kraft. Och så därför kände jag att mycket kvällsarbete. Så nu valde vi att vi skulle göra en där vi var mycket med dagtid. Och då var det en barnföreställning.
Dessutom slår kommunen 2 flugor i en smäll om Momsteatern sätter upp barnföreställningar. Verksamheten får ett meningsfullt innehåll och Malmö kommun får mer barnteater. Men Momsteaterns uppdrag är inte i första hand att göra barnföreställningar. Det finns andra orsaker och intressen bakom val av pjäs.
Regissörerna har haft någon idé om någonting de skulle vilja göra. Och då har det ibland varit så att grundidén har de haft och sen har vi hittat på saker tillsammans. Ibland kan det ha varit helt nyskrivna pjäser som är skrivna till just den här ensemblen. Det har vi haft några stycken som har gjort. Vi har haft någon där en kille berättar, alltså han har alltid sagt att han ville spela sitt liv. Men sen går det inte att spela rakt upp och ner en persons liv så för. Dels så kanske det kan innehålla saker som inte bör komma ut och dels så kanske man behöver göra det lite mer, lite knorr på det och så. Och då så blandar man lite fiction och det som var hänt på riktigt. Och det var en manusförfattare som skrev det. Han berättade om sitt liv och vad han ville berätta, vad han ville ha sagt. Och sen så skrevs det ihop till en historia.
Claes Malmberg har varit med i Momsteatern i mer än 6 år. Djungelboken och de andra barnpjäserna var roliga, tycker han. Men hans personliga favorit är ett samarbetsprojekt som Momsteatern hade.
Vi hade ju en serie som hette En mot en. Här på Momsteatern. Där vi skulle utmana de normala skådespelarna. Alltså se hur det är att jobba med normala människor. Och sen i slutet på den serien så blev det 2 mot 1 istället. Och det blev lyckat. Mm. Och den har till och med blivit filmad. Den har gått på tv. Det är ju väldigt kända nu faktiskt.
Claes tycker särskilt mycket om När vi får främmande.
Jag kan säga att du har ett genombrottspjäs. Och det är När vi får främmande. Det var mitt genombrott. Jag gjorde en kille som var utvecklingsstörd och som också var homosexuell. Så det var 2 grejer då som var väldigt tabu.
Kan du berätta lite om den pjäsen?
Ja, den utspelades i en stuga i Norrland. Och vi var 4 stycken som var med den. Det var jag och en tjej som hette Gunilla. Och så var det 2 riktiga skådespelare, liksom. Så här normala liksom. Och det handlar om att det är 2 stycken som sitter på ett tåg som ska på en sån här kick-off. Men går av på fel station och kommer ut i snö och väder. Och så hittar de den här lilla stugan där vi bor i, som vi då har hyrt. Och så handlar det då om olika typer av komplikationer då mellan dem och oss liksom.
Vad var det för komplikationer?
Att det var 2 stycken som var utvecklingsstörda och att de var inte farliga. Och att den ena då var homosexuell. Och så var det då om fördomar och sådana grejer liksom.
Varför var det din genombrottspjäs?
Därför är de 2 första som jag gjorde var ju Normalerna och Ensamheter. Då var jag väldigt blyg och vågade inte tala rakt ut. Så jag fick ju bara dansa och röra mig med kroppen. Och det här var den pjäsen där jag fick chans att prata. Det var ingenting annat än prat, prat, prat.
Har du fått flera pratroller sedan dess?
Jo, ja. Både Djungelboken och speciellt Evangelium. Och den sista nu sa jag mycket. Nu pratar jag jättemycket.
Är det där som här mitt emot som är affischen?
Ja.
När man får främman?
Ja.
Med två tjejer och två killar på den.
Ja. Och alla, ja, de svarta underkläder.
Ja.
Är det du som gör i BH där?
Ja, i mitten. Kan man inte tro.
Det Momsteatern är väl mest känd för, det är väl att man försöker ha ett budskap med det man gör. Alltså att man försöker, även om man borde göra en rolig sak eller en allvarlig sak, så ska det vara så att när man går därifrån så har man fått en funderare på någonting. Mm. Och oftast handlar det ju om människor, eller om det nu var djur eller någonting sånt, där det finns någon som ligger i underläge. Men ändå försöker vi få dem till att bli de starkaste på slutet. Men det är ju för att denna gruppen som vi jobbar med, de har det ju så. De är ju oftast längst ner på skalorna.
Klas erfarenhet gör att han skulle vilja medverka i en annan teater än enbart Momsteatern. En teater som var enbart teater och inte daglig sysselsättning. Närmast på hans agenda står det mera teaterutbildning på Danska vägen.
Vi ska bli bättre i det vi gör. De som kan dansa ska få danslektioner och vi ska gå in i roller och så. Samtidigt som det är en inträdesbiljett. Vi är fyra stycken som eventuellt ska gå över till en ny teater som ska starta med riktiga löner.
Vad tror du hur det skulle kunna påverka dig om du fick lön och allt?
Jag tror att man skärper sig mer på det man gör och koncentrerar sig mer på det man gör än vad man gör nu. För nu är det ju bara en vanlig dag på Danska vägen. Man går bara hit och är här bara för att man ska vara här och för att man inte har någon... Men ja. Så är det. Och sen behöver man kanske inte vara på teatern hela tiden utan mer än på de repetitionstider, va? Nu måste man vara här hela dagen för att få de här 26 kronorna vi har om dagen.
Skulle du vilja spela på en annan teater någon gång?
Ja, det är min dröm. Och få spela riktiga verk där man inte har så mycket med handikappet och sånt att göra. Ibsen eller Strindberg eller något sånt där.
Hur tycker du att det är att stå i centrum på det sättet?
Det är både jobbigt och kul. Det är det faktiskt. Det är ju inte som om de stora stjärnorna i Stockholm går ut i stan liksom, och blir haffat så. Liksom. Men folk... tackar för det man har gjort och sådär. Vi hade ju förra året så hade vi sådana friluftsdagar. Det hade vi igår nu också. Men just förra året så var det så att då hade vi ju precis spelat, alltså den här När vi får främja hade varit på tv. Så det första jag fick det var, nu kommer han med BH:n. Så det är mitt kändisskap.
Du har lyssnat på Finns det gudinnor som är funktionshindrade? I programmet medverkade Lottie Philipsson, Annette Lundborg, Gella Åström, Barbro Slånhammar och Eva Stubbendorf från Frida-kursen samt Karin Holmgren, Annette Jönsson och Claes Malmgren från Momsteatern. Intervjuer gjordes av Sibylle Niveling. Radio Independent Living hittar du på www.independentliving.org.